Så goda.
Tack så mycket, och idag så går vi vidare med Vänsterpartiet. Ordningen på de åtta partierna är lottad. Hur mycket kan vänsterns politik sänka matpriser och hyror?
Och är Vänsterpartiet ett regeringsparti om oppositionen vinner valet? Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jo, det är bra.
Mm. Vi ska prata politik ju i 45 minuter. Men vi börjar med att fråga, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
Men det är klart, det går att säga många saker om satsningar på välfärden, på jobbskapande. Men här och nu skulle jag säga, vid ett maktskifte kommer det vara viktigt att vi omedelbart sätter igång för att sänka priser och avgifter. Det har blivit för dyrt att vara svensk. Vallöftena från 2022 var att det skulle bli billigare att vara svensk. Istället blev det drygt 10 000 kronor dyrare i månaden för en barnfamilj att gå runt. Det måste bli billigare att bo och att leva. Vi måste få ner avgifter för att ta ut medicin, för att gå till tandläkaren, för att köpa och handla mat och ställa näringsriktig mat på bordet, för att få ner boendekostnaderna. Det skulle jag säga, det är det viktigaste här och nu.
Då tar vi och börjar med just det här med ekonomi och priser och fördjupar oss i den saken. Vilken konkret skillnad menar du att Vänsterpartiets politik skulle ha på priserna?
Dels har vi sånt som mat och boendekostnader. Maten skulle vi har vi en rad olika förslag för att få ner priserna för. Dels sånt som är konkurrenshämmande i den här branschen, som blir allt mer som en monopolliknande bransch, behöver vi införa. Det gör ju att det inte finns en ordentlig konkurrens på marknaden och vi får inte ner priserna. Och sen i och med matmomsen så vill vi också inrätta en särskild enhet på Konkurrensverket som följer inköpspriser och utpriser hos grossisterna för att kontrollera att den här momssänkningen så att säga går neråt. Och det gör också att vi kan få en överblick kring hur prissättningen går till. Vi vet att det här mellanledet i matbranschen, alltså de stora grossisterna ICA som också äger sina butiker, det är ju de som får stora delar av pengarna, inte lantbrukaren. Både lantbrukaren och kunden blir pressade, så att säga.
Och när det gäller
hyror då, ja. Okay, när det gäller boendekostnader, så det är dels att hyrorna nu har gått upp väldigt mycket under mandatperioden, och det beror delvis på en förändring av lagstiftningen från 2023 där fastighetsägaren kan runda förhandlingssystemet, gå till en skiljeman och höja hyrorna. Så vi har fått mycket större hyreshöjningar den här mandatperioden. Det är en lagstiftning vi behöver titta på och kanske ta bort då.
Vi ska återkomma till allt det här och gå på detalj. Jag bara undrar, för du har sagt då att både matjättar och fastighetsägare fått fritt fram att råna hushållen. Vad menar du med just det där, att de får råna hushållen?
Att när vi fick den här enorma prisskjutningen eller prishöjningen var väl kring 2022 som matjättarna började höja sina priser, så ingrep inte regeringen på det sätt som hade kunnat göras som många andra regeringar gjorde. Vi föreslog att man skulle sätta sig ner med matjättarna och diskutera hur man pressade ner priserna. Utan plötsligt tryckte ju matjättarna upp sina priser och de sänkte aldrig priserna även när insatskostnaderna föll. Strax efter då anfallskriget i Ukraina. Så man hade kunnat se till att gå in mycket tidigare. För nu har ju priserna gått upp närmare 3 000 kronor för en vanlig barnfamilj. Hade man gått upp tidigare och infört konkurrensfrämjande lagstiftning, det vill säga att splittrat upp den här möjligheten att bygga upp monopol liknande strukturer på marknaden, då hade man fått ner matpriserna och förhindrat dem från att kunna höja sina priser på det här sättet.
Men ser du butiksägare och fastighetsägare som rånare?
Det är ju ett spetsigt sätt att säga att de får så stora möjligheter på en icke-fungerande marknad där de är ganska förskonade från konkurrens eftersom de äger stora delar av marknaden, att höja sina priser som de vill. När det gäller bankerna så har de alltså under den här mandatperioden gjort rekordvinster trots att Sveriges familjer går på knäna. Och regeringen har inte använt den statliga banken SBAB
för att konkurrensutsätta räntan och sänka den. Mat och boende som du är inne på framförallt här. Vi tar matpriserna allra först. I juni då hade de sjunkit med 7% jämfört med samma månad i fjol. Det beror framförallt på den här sänkta matmomsen då. Men de här stora prishöjningarna på mat 2021 till 2023, de berodde delvis på bristande konkurrens i Sverige, men huvudförklaringen var omvärldsfaktorer som svenska företag hade liten möjlighet att påverka enligt Konkurrensverket. Hur går det ihop med din bild av att matjättarna rånar hushållen?
Så kan man ju säga att plötsligt sköt vetepriserna upp, plötsligt sköt elpriserna, transportkostnaderna upp. Men sen följde ju också tillbaka ganska strax efteråt, men priserna föll inte med. Så det finns alltid goda anledningar för matjättarna att höja priserna. Men i grund och botten går de ju aldrig tillbaka.
Men samtidigt, under de här åren så sjönk lönsamheten i dagligvaruhandeln enligt Statistiska centralbyrån. Vad säger det dig?
Nej, men det här är ju en bransch som handlar mer om volym än om de här marginalerna. Så jag skulle säga, det där kan du ju säga om bankerna också. Det är väldigt små marginaler. Men i och med att det är mycket pengar så tjänar de väldigt mycket på sin volym ändå. Så det där blir vilseledande att peka på det som de ofta gör. Jag vet ju
att varför blir det vilseledande när man säger att volym är snarare så att lönsamheten sjunker? Det visar ju ändå på en minskande lönsamhet.
För en lantbrukare gick kanske ett paket smör att producera för 20 kronor förut. Och nu producerar du den för 40 kronor. Om matjätten lägger på nästan, eller en procentenhet mindre då, låt oss säga det, påslag på den, så blir den enormt mycket större vinst trots det. Eftersom grundkostnaden var så, lite högre, så att säga.
Så du menar att trots att lönsamheten då minskade under åren 2022, 2023, in första halvåret 2024, så har matjätten ändå rånat hushållen?
Titta på vinsterna. Det ser man ju på vinsterna. Det är vinsterna som blir, så att säga, facit för detta. Därför att de gör ändå nästan samma påslag i ett läge där lantbrukaren då säljer sin ost lite dyrare. Om du ändå lägger på 3% på den varan så blir ju priset exponentiellt mycket, mycket högre ut till kunden.
Så matjättarna, de ska inte få göra för stora vinster. Du vill begränsa vinsterna i matföretag.
I en krissituation så är det nationalekonomiskt kutym att man delar, så att säga, på kostnaderna. Det kan bli lite dyrare för kunden, men butiken brukar, när det finns en marknad med en normal konkurrens, också behöva, så att säga, hålla tillbaka sina prishöjningar. I det här läget såg vi hur bankerna, fastighetsägarna och matjättarna tvärtom upprätthöll sina vinster, höjde sina vinster i ett läge där plötsligt familjerna blev väldigt mycket fattigare. Det bevisar att den här konkurrensen är inte fungerande och det är normalt sett inte så här det ska funka. Utan inflationen drevs i slutändan av högre och högre vinstandelar. Och familjerna, Sveriges familjer, är ju fortfarande hårt pressade därför att man inte heller höjer barnbidrag och annat.
Om vi blickar ut lite utanför Sverige, så matpriserna är lägre i Sverige än i de andra nordiska länderna och prishöjningarna i Sverige de senaste åren ligger i linje med genomsnittet i EU. Blir kunderna i andra länder också rånade då när de handlar?
Jag skulle säga att det här är ett världseuropeiskt fenomen. Att vi har problem på matmarknaden också i andra delar av Europa. Sen hanterade regeringarna i Schweiz, i Spanien, i Frankrike den här plötsliga prischocken på olika sätt. Att man samlade matjättarna som man gjorde i Frankrike till exempel för att komma överens om att just nu håller vi igen och så får vi se vad som händer. Så man hade ju kunnat hantera det här på ett helt annat sätt. Man kan förhindra matjättarna från att ha de här konkurrenshämmande kontrakten med butikerna. Man kan idag inte sätta upp en fullsortimentsbutik därför att man måste knyta sig till en grossist.
Så vi kikar lite på det orimligt. Här med konkurrensen då, som du är inne på mycket. För ett av era förslag är ju en ny myndighet som ska följa matpriserna. Vad ska den här myndigheten göra som inte Konkurrensverket och regeringens nya matpriskommission redan gör?
EU är ju på den här frågan, så vi har en del EU-regler som då ska förhindra att vi får så här stora monopolliknande strukturer på matmarknaden. Och Konkurrensverket arbetar enligt dem. Men vår bedömning är att det är ganska tandlösa. Vi har ju sett till exempel hur City Gross har blivit uppköpt av en av de stora matjättarna. Och Konkurrensverket har egentligen inte kunnat hindra den typen av uppköp som gör att det blir ännu mer koncentrerat på matmarknaden. Så vi vill skärpa Konkurrensverkets möjligheter att gå in och splittra upp alldeles för stora så att säga, ägandemonopol på matmarknaden och kunna förhindra den här typen av uppköp. Men också se till att man kan sätta upp en fullsortimentsbutik till exempel utan att tvingas gå in i ICA-familjen. Utan man ska kunna välja den grossist som är bäst. Idag funkar det inte så. Utan du är helt inkorporerad i en jättestor bolagsstruktur. Och du får inte då liksom välja den billigaste grossisten. Och det gör ju att priserna går upp.
För regeringen gav ju förra året Konkurrensverket och Boverket i uppdrag att titta på hur förutsättningarna för nya dagligvarubutiker skulle förbättras. Och i våras kom Konkurrensverket då med vägledning till kommunerna till exempel. Men jag funderar på den här nya myndigheten då. Alltså kommer den ha något mandat att påverka priserna ser du framför dig? Eller ska det mer vara så att den sammanställer och har koll på prisbilden?
Men en del i det tycker vi är så att vi får en bild av var de stora påslagen görs och varför det blir så chockhöjda priser och de går aldrig ner trots att insatsvarorna har ju gått ner, alla priserna. Och det är enorma vinster hos matjättarna. Alla måste ju vara överens om att det här är en marknad som inte fungerar.
Men vad ska den ha för mandat att göra någonting åt saken om man då skulle peka på någonting som man bedömer är orimligt höga priser?
Ja, men då tycker vi att först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja, då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
Man ska få något slags straff, någon bot om man har över en viss gräns i vinst då på enskilda varor, eller hur ser ni det?
Det får vi titta på vad som är rimligt när vi undersöker en sån. Det har ju funnits en sån tidigare i Sverige. Därför att det skulle jag säga är i detta läge där vi måste pressa ner matpriserna.
Så ett pristak på mat låter det som?
Nej, det skulle jag inte säga, utan vi behöver få koll på hur det kan bli så här extremt höga priser. Hur vi plötsligt betalar 3000 kronor mer för basvaror. Och vi märker ju att lantbrukaren är inte den som drar nytta av detta. Men, utan det är fortfarande en ganska liten del av matkronan som går till lantbrukaren.
Bara så jag förstår den här nya myndigheten. För det finns ju då som sagt regeringens matpriskommission. Konkurrensverket tittar också på de här priserna via matpriskollen och så. Men här skulle då alltså det vara en myndighet som undersöker priserna och sen har mandat att bötfälla livsmedelsföretag om de har för höga priser.
Man måste ha någon slags konsekvens. Ja, om det är helt orimliga effekter av liksom påslagen. Ja.
Om vi tar det här med hyrorna då också, där ni vill frysa hyran på dagens nivå för de som bor i hyresrätt. Ni menar att fastighetsägarna tar ut för höga hyror. Om man tittar på fastighetsägarna så säger de att deras kostnader har stigit med över 50% sedan 2016. Alltså mer än vad hyrorna har ökat. Är det rätt att stoppa hyreshöjningar brett även om ägarnas kostnader ökar?
Ja, det är intressant att de säger det. För det vi kan se är att vinsten per kvadratmeter för en hyresvärd idag om man tittar under en 10-årsperiod är extremt mycket högre än vad det var ungefär kring 2015. Den senaste siffran jag såg var 40% högre. Så att hyresvärdarna har gjort enorma vinster på de höga hyrorna.
För ni hänvisar just ofta till den där siffran 40%, att det skulle ha stigit. Ni har hänvisat till Hyresgästföreningens rapport om det. Mm. Men där står också att det inte bara handlar om hyreshöjningar. Det står också att man har lyckats minska sina driftskostnader tack vare att man bygger nytt, vilket sänker driftskostnader. Man har ändrat i sina bestånd. Så någonstans är inte bilden lite mer komplex här.
Det är ju trots allt ändå på det sättet det är att de har gjort enormt mycket större vinster under de senaste åren.
Men om deras kostnader har ökat mer än vad hyrorna har ökat, är det då rätt
att... Det har de inte. Räntan har gått upp, Men nu har den ju fallit.
Men nu hänvisar de till fastighetsförvaltningsindex som Statistiska centralbyrån har hållit i de senaste 10 åren. Mm. De har tittat då på alla kostnader som fastighetsägarna har, bland annat kapitalkostnader, det vill säga vad de behöver betala för sina lån och så vidare. Och så summerat allt det där, och då ser de att kostnaderna för fastighetsägarna stigit mer då än vad hyrorna har gjort. Så någonstans är det verkligen rimligt då att kräva ett fryst hyresläge?
Ja, det är det. Man får ju titta närmare på den siffran som jag har i alla fall, är ju att hyrorna har gått upp otroligt mycket. Och det, i och med att det inte funkar så att när räntan går ner så går också hyran ner. Utan tyvärr är det så att hyran alltid så att säga, är på samma nivå och bara höjs mer och mer. Och vi ser stora vinster hos fastighetsägarna. De stora miljardärer vi ser i Sverige har ju blivit det oftast på att de äger fastigheter. Så att här skulle vi vilja att det kom också hyresgästerna till del. Och under den här mandatperioden har vi sett en hyreshöjning som är på närmare 3 gånger så hög som den var förra mandatperioden. Och det är nästan det enda jag hör bland hyresgästerna, att hyran är för hög. Så det är helt rimligt, och vi behöver ändra reglerna för hur hyran sätts.
Ja, ni vill ha en ny förhandlingsmodell på hyresmarknaden, och under tiden då så ska hyrorna frysas. Men ingen av parterna, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta, vill ha frysta hyror. Varför är det viktigt att gå emot parterna här?
Jag förstår att det finns en känsla av att vi ska ha den här modellen och vi sköter detta. Men lagstiftningen som ändrades 2023, det är ju en lagstiftning som vi har makt och mandat att fatta beslut om, som handlar om skiljemännen, som är en av orsakerna till att hyrorna har skjutit i höjden. En annan sak vi vill ha i den här utredningen, det är att titta på ägandet i hyresfastigheterna. Det är alldeles för enkelt i Sverige idag att som amerikansk riskkapitalist komma in och köpa stora fastigheter. Man kan till och med renovera upp dem eller inte göra det. Låta dem förfalla och tjäna snabba pengar på det.
Hur vill ni begränsa
ägandet? Det har vi ju sett i flera år i Sverige, och det pekar ju också på att det är nog väldigt stor lönsamhet att äga fastigheter.
Och hur vill du begränsa ägandet rätt konkret?
I Danmark vet vi till exempel att det finns ett krav på att man ska vara en ägare som äger fastigheten under en viss period. Det skulle man ju titta på. Eller att man har just det här som vi hade i Sverige för ett antal år sedan, någon slags förköpsregel. Det vill säga man måste gå in som kommun eller region och undersöka den köpare som ska köpa hyresfastigheter, om den är lämplig, om den har erfarenhet av fastighetsskötsel. Vi vill också skärpa lagstiftningen för underhåll till exempel. Det är stort krav på hyresgästen att betala hyra, med rätt litet krav på fastighetsägaren att sköta fastigheten.
Vi lämnar mat och hyror och era tankar om regleringar kring detta. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare här i Ekots partiledarutfrågning. Ni har kommit med en rad vallöften, för att nämna några. Bebispeng på 15 000 kronor till första barnet, höjda barn- och studiebidrag, A-kassa och pensioner ska höjas, löner i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor ska också gå upp. Vad ska allt det här kosta sammanlagt?
För oss är det av stor vikt att det blir en kännbar skillnad med ett maktskifte den 13 september. Då ska Sverige ha ny inriktning. Då ska vanliga människor stå främst, i deras tur.
Och frågan här är vad allt det här skulle kosta. Har ni en bild av totalen för allt det här?
Och då tycker jag att det är viktigt att du tar upp att alldeles för få politiker erkänner att det finns en målkonflikt. Att om man ska få Sverige på rätt köl, då måste de rikaste bidra med mer.
Så vad ska allt det här kosta?
Så att det får man ju titta på, men vem ska finansiera det så att säga, är det du är ute efter.
Men ni vet alltså inte vad alla era förslag kostar?
Jo då. Men då får vi... Man måste ju titta på det. Uppställning. Det är fler saker än det du tog upp också.
Det är inte bara det. Jag undrar på totalen om du har en bild av allt det.
Så vad är det på andra sidan? Jo, Sverige är ett land som under ett antal år har gjort en enorm förskjutning från vanliga människor till de rikaste. En förmögenhetsförskjutning. Och där sticker vi ut. Vi har gjort det i större utsträckning än andra jämförbara länder. Så nu är det miljardärernas tur att betala. Så för oss är det ett mycket viktigt krav att vi har en miljardärskatt, någon typ av ökad så att säga, beskattning på miljardärer, att de bidrar med mer till vår gemensamma
välfärd.
Just det,
välfärd. Det är ett förslag ni har. Jag kan bara nämna det apropå vad allt det här skulle kosta. En post är ju det här med höjda kvinnolöner som ni har sagt ska kosta 30 miljarder över 10 år. Den här bebispengen och andra stöd till barnfamiljer ska kosta ungefär 16 miljarder kronor. En del annat ingick i det där också enligt er. Miljardärskatten då menar ni ska finansiera det här bland annat. Hur mycket pengar ska komma in genom att beskatta miljardärer?
Det viktiga är att en effektiv skatt, att den faktiskt betalas. Och därför behöver vi titta närmare på strukturen för det här. De har ju blivit gynnade i väldigt många år i Sverige. Samtidigt som vi har haft fallande tillväxt och ökad arbetslöshet. Så de har inte bidragit till svensk ekonomisk utveckling. Därför ser vi ju också att det är tillväxtfrämjande och bättre för tillväxt och nya jobb, att de betalar mer för att vi gör en investering.
Men har ni någon summa ni ser framför er vad som ska komma in genom att beskatta miljardärer?
Det är svårt att säga eftersom vi inte har en klar konstruktion. Men så sent som förra veckan då kom Gabriel Zucman, som är den ekonom i Europa som har tittat på Sverige, där han beskrev till exempel på DN Debatt förra veckan då om hur man undkommer skatt genom personliga holdingbolag till exempel.
Jag tänker eftersom att det var 30 miljarder så var det 16 miljarder extra för ett par av de här sakerna ni vill driva igenom som ska bekostas då med miljardärskatten. Men ni kan ändå inte säga hur mycket pengar ni ska få in genom den.
Nej, det får vi ju titta på beroende på vad det blir för konstruktion. Men de här summorna ni nämner är ju på mycket lägre nivå än den stora skattesänkningen som har genomförts. Så det som är bekymmersamt för många vanliga människor är att det alltid finns pengar till stora skattesänkningar för däribland miljardärer och extremt rika personer.
Men just det här, men att du inte kan säga hur mycket alla era förslag kommer kosta. Du kan inte säga hur mycket miljardärskatten kommer dra in. Hur ska man kunna veta att ni faktiskt kommer kunna genomföra det här?
Vad alla förslag kostar har vi full koll på.
Det beskrev ni ju,
det beskrev ni ju själva. Ja, men vi har ju lagt fram en budget och där får vi ju inleda med att titta vad är mer prioriterat att införa redan i höst. Så att säga, vad behöver vi lägga på år två? En satsning på 3 miljarder till exempel är ju, får man vara ärlig, inte jättestor i en stor statsbudget till
räcker
exempel.
Den här miljardärskatten för att leverera på era vallöften eller behöver ni höja andra skatter också?
Ja, men det är klart, vi har ju också sagt att den som tjänar över 67 000... Det är särskilda bidrag till exempel som den här regeringen och Sverigedemokraterna gav till de som tjänar över 67-70 000 i månaden. Den skulle man ju kunna ta bort.
Men ni vill också höja skatten för alla som tjänar över 50 000 kronor?
Nej, utan för de som tjänar 67 och uppåt. Däremot vill vi ha en skattesänkning, det var det vi föreslog, för alla som tjänade under 50 000. För vanligt folk, hade vår budget gått igenom från i höstas, hade två kommunalare, en familj, fått närmare 3 000 kronor mer i plånboken då. Så det kommer bli en ordentligt tillskott i plånböckerna hos de som sliter och arbetar i Sverige.
Men exakt finansiering återkommer ni till då i budgetar, eller är det så vi ska tolka det?
Så är det alltid, vill jag säga. Att du kan aldrig vara helt säker på vad det drar in, även om jag har en exakt modell för miljardärskatten. Därför har vi ju tittat på Norge, Spanien, på andra europeiska länder. Det vi kan se det är att Sverige ligger alltså under EU-genomsnittet när det gäller att beskatta kapital. Alltså de riktigt rika betalar inte mycket mindre skatt än vanliga arbetare i Sverige. Och det ska vi justera och det kommer föra in mer pengar till statsbudgeten och vi kan genomföra reformer.
Nooshi Dadgostar, vi går vidare. Den senaste veckan har Expressen och Kvartal avslöjat att två av era riksdagsledamöter, bland annat er gruppledare, skrivit stöttande brev till palestinier som dömts för att ha legat bakom självmordsdåd där barn dödats och för att ha kidnappat och mördat en israelisk värnpliktig. Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt, har du sagt. Vilka kontroller gjorde ni själva av vilka det var ni skrev brev till?
Men självklart borde vi ha kontrollerat det på ett bättre sätt. Vi skulle inte ha skickat de här breven från deras sida. De borde ha tittat på det här också närmare.
Vilka kontroller gjorde de, dina riksdagsledamöter?
Men det här är ju personer, vi och jag har ingen kännedom, ska jag villigt erkänna, om vad deras exakta handlingar har varit. Så där har ju de också behövt inhämta hjälp för att delta i den här kampanjen. Vad är det här för personer? Sen borde vi ha dubbelkollat också det som den externa parten då sa till oss.
Eftersom... Det har gått en vecka ungefär sedan det här avslöjandet då, så du har alltså inte tagit reda på mer exakt vilka kontroller som gjordes eller inte gjordes av dina riksdagsledamöter i det här fallet?
Nej, vi har ju inte gjort tillräckliga kontroller. Men för att förklara så att, säga, att vi behöver en extern part för att veta vad det här är för personer, för det har vi inte haft kännedom om.
Men tillräckliga, jag undrar, gjorde ni inga egna dubbelkollar, inga egna kontroller efter att ni hade fått de här uppgifterna från det palestinska riksförbundet?
Det måste man närmare fråga dem exakt vilka kontroller de gjorde. Alltså de här två riksdagsledamöterna.
Ja, men jag tänker, har du frågat dem? Det har ju ändå gått flera dagar sedan det här avslöjandet.
De har säkert tittat på det, men har gjort alldeles för bristfälliga kontroller. Det är ju helt uppenbart.
Men du som partiledare är inte säker på vilka kollar dina riksdagsledamöter gjorde själva i det här fallet som har fått så stor
uppmärksamhet. Det måste man, för att få exakt korrekt så att säga, uppgift kring det, så måste man fråga dem vad de gjorde för efterforskningar. De var helt klart bristfälliga, det såg vi. Och därför har de bett om ursäkt. Det här var ju helt fel. Avsikten har självklart från ingen av våra ledamot varit att stötta någonting sånt här. Det är fullständigt självklart. Utan tvärtom att peka på brister i Israels hantering av så att säga, det som kallas för administrativt förvar. Att man tillfångatar unga och äldre palestinier på godtyckliga grunder och inte ge dem en rättvis rättegång. Det var ju avsikten, och det vet jag var avsikten. Men så gjorde vi inte de här efterforskningarna. Det var helt fel, och det måste vi ju ta till oss.
Tycker du det är rimligt att skriva brev till dömda fångar utan att säkert 100% veta om de legat bakom självmordsdåd eller kidnappningar?
Nej, det måste man måste ju titta på vad de har för bakgrund. Och det... Liksom gjorde vi hade frågat dem om detta, men vi fick inte rätt information. Men det är vi som skulle ha gjort det här på ett bättre sätt. Sen är det så här, det är en vanlig sak att göra att man skickar vädjande brev. De utgår från Sveriges riksdag hela tiden. Att man skriver på för att diktaturer och auktoritära regimer så att säga, tillfångatar godtyckligt. Det är vanligt. Men i det här fallet skulle man ju ha varit mycket mer noggrann. Självklart, det håller jag med.
Anledningen till att vi ställer frågor här är ju att det inte är första avslöjandet om ditt parti. I juni så strök ni kandidater från era vallistor när Expressen publicerade namn på 25 vänsterpartister som förnekat förintelsen, spridit antisemitism, firat terrordåd eller hyllat terrorgrupper som Hamas och Al-Qaida. Då sa du att partiet skulle se över de här listorna och alla fritidspolitiker. Har ni gjort det?
Det är ju ett arbete som pågår av våran partisekreterare.
Det pågår att, nu.
Ja, alltså man måste ju se till så att det är rätt personer på listorna.
Har ni
så är det.
Hittat någonting i den här genomgången?
Det är ju frågor som behöver riktas mot henne, men det är ju ingenting som jag känner till. Men självklart är det ett pågående arbete. Det är en stor organisation, och det är väldigt viktigt att man kan respektera det som vi har fattat beslut om i vårt parti och framföra och representera Vänsterpartiet på rätt sätt. Och
du hänvisar personerna... till partisekreteraren här, men är det här någonting som du som partiledare inte känner att du behöver ha koll på?
Nej, men självklart är det ett pågående arbete. Vi såg redan i veckan att det var en person som blev struken i ett annat parti. För 3 veckor sedan vet jag att det var Socialdemokraterna strök några personer från Örebros lista.
Men om så vi håller er till, till Vänsterpartiet här bara, ja. För att flera av de här personerna som ströks ska ni ha känt till redan innan. En som inte längre står på er vallista i Norrköping som hade uttryckt stöd för Hamas ledare har sagt till P4 Östergötland att partiet länge känt till hennes åsikter och att ni, citat, gör er av med alla palestinavänner så fort det blir lite press, slutcitat. Har det här verkligen varit helt nya uppgifter för er i alla fall?
Jag tror att när man blir struken och inte vill bli struken, då blir man arg och ledsen och säger mycket saker.
Det här var en person som verkar ha velat träda tillbaka självmant som sa det här.
Ja, Men så är det generellt och det förstår jag. Jag har ingen kännedom om det här enskilda fallet, men det är helt omöjligt för mig att tänka mig att någon skulle känna till det här.
Framåt då, invalet som väntar, kan du känna dig helt trygg? Känner du dig helt säker på att inga vänsterpartister som väljs in i höst har den här typen av åsikter?
Jag är helt trygg med detta.
Det kommer inte komma upp nya fall i framtiden?
Jag är helt trygg med att alla vet vad Vänsterpartiet står och att vi har så att säga, personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt. Sen är vi en stor organisation och det här gäller alla partier.
Nooshi Dadgostar, vi lämnar de andra partierna så länge och går vidare.
Politik är ju att både vilja och välja, och vi ska prata just politiska prioriteringar nu. I SVTs valkompass, som bland annat finns i Sveriges Radios app, så har Vänsterpartiet svarat att ni vill bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Ni vill lagstifta om kortare arbetstid och att Sverige ska bli lite mer öppet för att ta emot asylsökande, så har ni svarat.
Om du ska prioritera just de här tre frågorna här, hyresrätter i villaområden, kortare arbetstid, fler asylsökande. Vilken är viktigast för dig?
Ja. Jag skulle väl säga att förstärkningar i arbetslivet är en väldigt viktig fråga. Nu ser vi att sjukskrivningarna för stressrelaterade orsaker har exploderat sedan 2010. Därför att vi inte har satsat på vård, skola och omsorg.
Så det är kortare arbetstid som du väljer av de här tre, eller?
Jag skulle säga att den är oerhört central. Ska äldreomsorgen attrahera fler människor så måste man få bättre arbetsvillkor. Där är minutstyrning en sak att avskaffa. Där behöver vi ha färre visstidsanställda. Men att heltidsnormen också går ner något. Jag tänker på en sån som Veronica som Arbetet skrev om, tidningen Arbetet. Hon valde mellan Danmark och Sverige när hon skulle arbeta som undersköterska. I Danmark var villkoren att hon fick en lön som var nästan dubbelt så hög, drygt 40 000 i månaden. Hon jobbade i 37 timmar i veckan med betald lunch. Hon hade 6 veckor semester och hon fick ingen karensdag. Så ser det ut i äldreomsorgen i Danmark.
Så bättre arbetsvillkor, om jag bara får fråga om sänkt så arbetstid som du då är inne på här som ett förslag då. Det där skulle ju ha kostnader med sig, menar bland annat Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner också. Vem skulle ta de kostnaderna om arbetstiden ska kortas?
Där är Danmark ett bra exempel. Danskarna kan göra det, och inte bara det, utan de kan också ha så att säga, ingen karensdag. Och att de har betydligt högre löner. Så att det handlar om prioriteringar. I Sverige har de lägsta lönerna i äldreomsorgen, om man tittar på gapet så att säga, i hela EU, enligt en rapport som kom för några veckor sedan. Det är helt fel.
Så vad ska vi prioritera annorlunda, menar du? Vad ska prioriteras bort för att ha råd med detta?
Ja, men då skulle ju bidragen till exempel som vi ger till mycket rika personer för allt ifrån städning till exempel till annan typ av kapitalplacering skulle man behöva titta över. Man
behöver och höja kapitalskatter eller?
Ja, man behöver inte ge så stora bidrag till mycket, mycket rika personer för att de ska lägga pengar på hög, vilket vi gör idag. Vi lägger väldigt stora resurser på det. Det skulle behöva läggas på att bygga ut äldreomsorgen, ge bättre arbetsvillkor och se till att äldre personer faktiskt får en stund att dricka kaffe och prata och ta en promenad med en undersköterska eller vårdbiträde.
Ett annat viktigt ämne ska vi gå in på nu. Vi ska prata brottsbekämpning. Vänsterpartiet har röstat nej eller reserverat sig mot stora delar av regeringens kriminalpolitik, även mot förändringar som den förra regeringen gjorde. Finns det något som ni skulle försöka få en ny rödgrön regering att riva upp?
Nej, det tycker inte jag är lämpligt faktiskt. Utan nu får man ju också utvärdera vilka förändringar i lagstiftningen som har fungerat respektive de som inte har fungerat. För oss är det viktigt att det fungerar. Det är egentligen det mest centrala. Vi har haft en brutal brottslighet som har växt under ett antal år. Vi var med 2014 och byggde ut hela polismyndigheten och utbildningsplatserna för polisen när alliansregeringen hade monterat ner det. Vi vet att liksom, erfarenhet gör också att polisen kan numera fungera bättre än vad det gjorde i början av den här tillväxten av gängkriminaliteten. Det är oerhört viktigt att vi trycker tillbaks kriminaliteten och att den aldrig ska utsätta barn och ungdomar, oavsett om de bor i Älvsbyn eller i Tensta, för otrygghet.
Så ni accepterar då sen allting som ni ändå har röstat nej till?
Man ska veta det att när man är i opposition, rösta nej är ju också att vi föreslår någonting annat, att vi vill justera någonting. Vi vill ju till exempel utöka antalet år på ungdomsanstalt eller ungdoms i ungdomsvården. Sen ville vi också införa till exempel en preventionsboja efteråt. Vi vill att ungdomen följs upp efteråt, vilket inte görs idag. Vi vill att väldigt farliga män måste i mycket högre utsträckning få sluten psykvård och inte komma ut överhuvudtaget förrän man är så att säga, på det klara med att de inte kommer återfalla i brott, det som kallas särskild utskrivningsprövning. Så vi har ju liksom haft andra förslag, det är inte bara att vi har sagt nej till saker.
Nej, men precis, men det ni har röstat nej till, det skulle ni ändå acceptera att det finns kvar ändå i en ny regering, om jag tolkar dig.
Jag skulle säga att vi måste utvärdera vad som funkar och inte. Det viktiga är att människor känner sig trygga. De ska aldrig behöva vara otrygga i sitt eget hem, på sin egen skolgård.
För en reform som ni i en ny regering, om du sitter i en sån, om de rödgröna vinner valet, som ni också måste ta hem då, så att säga, är regeringens lagförslag om att dra tillbaka medborgarskapet för gängkriminella som begår grova brott. Det kräver en grundlagsändring nämligen, så det blir nästa regering som får driva igenom det. Blir det en sån förändring om ni sitter i regering?
För att förklara bakgrunden till den här, så är det alltså inte för att dra tillbaks medborgarskap för gängkriminella. Det är inte så lagstiftningen är skriven, utan den är väldigt flummigt skriven.
Så som den ser ut nu, så kommer ni helt enkelt inte verka för att driva igenom den?
Nej, men jag vill förklara vad den innebär. Idag är den skriven på ett sånt sätt att en regering som består av SD och Moderaterna till exempel skulle kunna säga de kan utforma en lagstiftning som är väldigt bred och flummig. Hade det handlat om en lagstiftning som handlar just om gängkriminella, då hade vi ju kunnat överväga det. Men nu beskriver man det med orden Sveriges vitala intressen. Och jag litar överhuvudtaget inte på en högernationalistisk regering som just nu utvisar tonåringar och låtsas som att de inte visste att det var ju det som lagstiftningen syftade till. De kan ju också stifta nu lagar om att man inte får förolämpa Sverigedemokraterna, man får inte göra det ena och det andra, för då blir man av med medborgarskapet. Så hur det här utformats på det sättet kan vi inte acceptera, att vi har en lagstiftning som är så bred och så flummig. Jag har ju själv juridisk bakgrund och det här är inte rättssäkert. Utan då får man ju ha en lagstiftning som har en tydlig brottskatalog. Det vill säga att terrorism, spioneri och annan typ av mycket grov kriminalitet skulle i så fall appliceras på lagstiftningen. Det är vår utgångspunkt.
Skulle du vara öppen för att ta då medborgarskap från kriminella som döms om det gjordes med vissa definitioner som är snävare än dagens lagstiftning?
Hade det funnits en brottskatalog som var tydlig, så hade det varit en helt annan fråga.
Och då hade ni varit öppna för att återkalla medborgarskap från gängkriminella.
Men det här är ju med avsikt en väldigt flummig lagstiftning, och vi vet vad högernationalistiska partier brukar ägna sig åt, och vi litar inte på det helt.
Någonting som ni röstat nej till tidigare, det är det här med hemlig dataavläsning, det vill säga att kunna läsa av mobiltelefoner, datorer. Ni har tyckt att det där bör begränsas i en annan utsträckning än vad som är fallet idag. Polisen själva har kallat det här verktyget för ett genombrott i kampen mot den allvarliga och organiserade brottsligheten. Ska jag tolka dig nu när du säger att allt ska ligga kvar som det är, att ni ändrat er även där, att man kan använda hemlig dataavläsning också i förebyggande syfte, eller att även barn ska kunna avlyssna?
Precis, för det här har handlat om restriktioner kring liksom väldigt unga människor och så har vi velat ha vissa restriktioner för att göra det mer rättssäkert. Även det är min uppfattning att vi behöver utvärdera.
Mm. Utvärdera, men betyder att ni köper det, ni accepterar det, eller är det någonting du skulle
vilja... Har det
vilja
god effekt? Får vi stopp på kriminaliteten? För här måste man ju se att det finns förstås en balans mellan att skydda människor, eller... mellan övervakning, så att säga, integritet. Men det måste ske en förskjutning mot större kontroll när vi ser de här nivåerna av gängkriminalitet.
Så er politiska linje, där ni sagt nej och reserverat er tidigare mot alla dessa förslag, den linjen har alltså varit fel?
Nej, men vi behöver ju utvärdera vi vet inte om sakerna har fungerat eller inte. Jag tycker inte det är lämpligt att hatta kring de här frågorna. Utan vi har också haft så att säga, andra förslag. Sen är ju det stora, det viktiga för oss. Det här ska utvärderas tycker vi. Det viktiga som saknats, det är ju stora brottsbekämpande satsningar för att brotten inte ska begås från första början.
Just det, men med facit i hand när du tittar i backspegeln så hör jag dig säga någonstans att ert motstånd, ert bromsande, det är någonting som du ser som fel idag.
Nej, utan det är inte lämpligt att avskaffa och föra in ny lagstiftning hur som helst. Utan det här måste skötas med precision. Vi måste ha ett mål. Det är det som är det viktigaste. Det är att skapa trygghet i våra bostadsområden.
Har ni ändrat er även när det gäller att barn hamnar i fängelse när de går vissa grova brott?
Det är ju en lagstiftning som inte är införd.
Så den där som kommer röstas om kommer ni säga nej då till?
Eller? Ja, därför att Danmark har provat detta och det ökade kriminaliteten och det gör att det riskerar att gå
men
längre ner i åldrarna.
Men det skulle ni riva upp om det här blir verklighet?
Jag skulle säga att vi behöver utvärdera det. Där finns det dock utvärderingar, får man säga, från Danmark.
Regeringsfrågan ska vi hinna med ändå, tänkte vi här. Med tanke på Magdalena Anderssons budskap om hård kriminalpolitik, stram migration. Vill ni verkligen sitta i regering med Socialdemokraterna?
Jag skulle säga att jag väldigt lite oro kring att vi inte skulle kunna samarbeta med de två partier som vi många, många år har lagt hur många budgetar som helst som vi samarbetar med både kommuner och regioner och som vi kommer väl överens med.
Att Vänsterpartiet då ska sitta med i regering för att ni ska ge den ert stöd, det har ju du kongressbeslut på. Är det här regeringskravet hugget i sten för dig oavsett vad som händer?
Ja, och anledningen är att vi får inte en ny inriktning. Alltså vi ser ett Sverige som när jag växte upp så hade en företagsledare kanske 10 gånger mer i lön än en industriarbetare. Idag har en företagsledare 80 gånger mer än en industriarbetare. Därför att vi lever i ett land som har gjort en enorm förmögenhetsförskjutning från vanliga människor till extremt rika personer. Och effekten har blivit dålig tillväxt, en välfärd som på vissa liksom områden som jag är ute och reser runt håller på att rasa ihop.
Så ni skulle konsekvent rösta nej till en eventuell S-ledd regering?
Så detta
som
handlar
inte
om mig eller om partiet, utan det handlar om dig som lyssnar och om Sverige. Du ska ha högre lön. Du ska inte behöva betala så här höga priser för tandvården. Du ska kunna skicka ut ditt barn när den är 20 år och inte 35 för att flytta hemifrån.
Just det, jag bara undrar. Ni skulle konsekvent rösta nej då till en eventuell S-ledd regering som ni inte får sitta med i själva?
Ja, men visst, precis som alla andra partier.
Vad skulle ni vinna på att i så fall gå till nyval framför att ha en S-regering?
Det är inte det vi gör. Utan vi ställer det här väldigt modesta kravet som alla andra partier också gör.
Ja, det skulle kunna leda till nyval då om ni röstar ner och fäller en S-ledd regering.
Jag har väldigt svårt att tänka mig att en regeringsbildare vill ta det priset bara för att slippa införa karensdagen eller ta bort karensdagen eller satsa mer på vården så att vi får ner vårdköerna.
Men du är beredd att riskera då, sett ur ditt perspektiv, då, nyval i så fall?
Men det är klart att om en regeringsbildare vill gå dit så är det ju det som är slutpunkten. Det är väldigt svårt att tänka mig att man ska betala det höga priset bara för att slippa höja barnbidraget till exempel. Det är sånt vi vill göra.
Men och jag tänker på något som Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, sagt efter avslöjandet då om att vänsterpartister skrivit brev till dömda palestinier. Då har hon fått en del frågor om ni är regeringsdugliga och hon har svarat att det är uppenbart att Vänsterpartiet inte har tillräcklig koll och att ni har en rejäl resa att göra. Hur tolkar du det när det gäller just er regeringsduglighet?
Självklart skulle vi ha tittat på de här två breven mycket noggrannare. Det är liksom, jag är den första att säga det.
Men är ni då regeringsdugliga med tanke på det som har hänt?
Men alla som följer politiken ser att partierna gör olika misstag. Jag menar, Ulf Kristersson fick en säkerhetspolitisk rådgivare som glömde kvar hemliga uppgifter.
Tiden
som
springer iväg
som är på att landa i Ryssland. Det är klart.
Passar på att fråga en sista fråga bara. För om den rödgröna sidan vinner valet, vilken ministerpost skulle du helst vilja ha då själv?
Det får vi ta efteråt, men det måste bli en märkbar skillnad.
Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Tack för att du kom till Ekots partiledarutfrågning där vi bland annat hört att Vänsterpartiet vill bötfälla mathandlare om de tar ut för stora vinster. Öppnade för också att ta medborgarskap för gängkriminella vid en snävare lagstiftning. Cecilia Schavar och Mikael Kulle här i studion. Producent var Pontus Håkansson. Och imorgon är det dags för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson 7:15.
Men Nooshi Dadgostar hör ni i Ring P klockan 9:20. Ni kan ringa in era frågor 020 22 10 10.